Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas. Vid den tiden framställde Jesus denna liknelse. En man ville ordna en festmåltid och bjöd många gäster. När tiden för festen var inne skickade han ut sina tjänare för att säga till de inbjudna: kom, nu är allt färdigt. Men de började alla ursäkta sig. Den första sa till honom: jag har köpt en åker och måste gå ut och se på den. Jag hoppas du ursäktar. En annan sa: jag har köpt 5 par oxar och är på väg att se vad de duger till. Jag hoppas du ursäktar. Ännu en annan sa: jag har gift mig och därför kan jag inte komma. Tjänaren kom tillbaka och berättade detta för sin herre. Då blev denne vred och sa till sin tjänare: gå genast ut på gator och gränder i staden och för hit fattiga och krymplingar, blinda och lama. Tjänaren sa: herre, vad du befaller. Och herren till sin tjänare: gå ut på vägar och stigar och uppmana enträget människor att komma in, så att mitt hus blir fullt. Jag säger er att ingen av de män som var bjudna ska smaka min måltid. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. De som för länge sedan hade fått inbjudan och liksom varit i åtanke hela tiden, som självklart borde vara med och som i princip bara ska få den lilla påminnelsen nu börjar det, de avslöjas med att faktiskt inte vilja vara med. För något annat var viktigare när det väl kom till kritan. C.S. Lewis, han har uttryckt det så här, att på domens dag kommer Gud bara kort att säga till de som han skickar iväg: ske din vilja. Och det här är en allvarlig påminnelse för Guds församling också, som har fått denna inbjudan för länge sedan och som räknar sig själv som en bordsgäst i hans rike. Och de här 3 exemplen som Jesus ger, de visar på vad som i praktiken kan bli viktigast för en människa, också för en människa som räknar sig till Guds folk. Och det slog mig när jag tittade på detta i förväg att de här exemplen är inte direkt omoraliska, de är dåliga bortförklaringar, utan tvärtom, de gjorde bara vad Gud har befallt när han i skapelsen sa de här orden: var fruktsamma och föröka er. Och mannen, han gick och gifte sig. Eller: lägg jorden under er, sa Gud. Och mannen gick för att ta hand om sin åker. Och Gud sa: råd över boskapsdjuren. Och mannen, han gick och tog hand om sina oxar. Det goda som Gud vill kan bli det högsta goda. Det viktiga kan bli det allra viktigaste. Ja, till och med viktigare än Gud själv. Så låt oss se lite närmare på de här 3 exemplen och områdena som å ena sidan har lagts ner i människans drivrutiner, om ni förstår illustrationen, för att skapelsen ska rulla på som Gud har tänkt, men som i den här liknelsen blir för mycket, det blir för viktigt, så att när Gud kallar så är det andra som gäller. Det första exemplet: det är Gud själv som har lagt ner i människan intresset för människor av det motsatta könet. Den här lusten till att gifta sig och bilda familj. Men detta goda, det blir en avgud när relationer, förälskelse, giftermål, samliv måste få det sista ordet. Jag har gift mig och därför så kan jag inte komma, sa mannen. Här är något som jag måste ha. Detta är vad jag vill. Till slut mer än vad jag vill din måltid. Gud gav detta goda för att vi skulle ta emot det med tacksamhet. Och det här skulle användas i livets tjänst till det goda. Men inte för att dyrkas och avgudas. Detta goda som Gud har gett, det finns en slags berusning med det. Något som trollbinder. om inte annat för att det är gott. Men det kan komma till en punkt där jag måste avstå från det, helt enkelt för att det inte är rätt. Därför att jag skulle annars förlora mig i det. Det skulle bli det viktigaste av allt. Den man som i Bibeln kallas för en man efter Guds hjärta, kung David, han kunde inte släppa den där Batseba som var en annan mans hustru förrän han hade henne hos sig. Och det här hade slutat så evigt olyckligt om han inte hade blivit konfronterad med det och ödmjukat sig och sagt det som han sa till Gud: mot dig, Gud, har jag syndat. Och han sa det med en sorg i hjärtat, för att han insåg att det som jag har gjort här, det som jag så gärna ville, det är till slut ändå inte vad jag vill. Hur kunde jag vilja det? Och så bad han: skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Och när så David gick in på omvändelsens väg, ja, då var han ändå till slut en man efter Guds hjärta. Ett svårt fall, men omvändelsens väg, det är vägen efter Guds hjärta. Så det andra exemplet, den här goda drivkraften att lägga det skapade under oss, både jord, djur, men också människor. Det är Gud som ger oss makt, och det svarar mot hur vi är skapade. Vi får makt för att vi ska tjäna andra och ta hand om det skapade och bli Guds medregenter, kan vi kalla det. Så när vi exempelvis blir föräldrar så får vi makt över en annan människa som Gud ger oss. Och det här är ett ansvar, en makt som vi inte ska fly ifrån. Men makt kan missbrukas. Jag börjar tjäna mig själv istället. Mina barn blir ett medel för mig själv. Och makt, det trollbinder mig så att mer vill ha mer. Och med makt kommer möjligheter. Samtidigt som den kanske starkaste drivkraften till makt är rädslan att förlora makten. Sa inte mannen: jag har köpt en åker och måste gå ut och se på den. Det är så att man anar både förtjusningen och oron på samma gång. Och när det blir så angeläget så är det oftast det som gör att jag säger: detta är vad jag vill mer än Herren och hans måltid. Vi kan tänka på kung David igen. När han fick så här mycket makt som en kung får. Det är ju så att med hjälp av makt så kan jag göra saker som jag inte annars kan. Jag kan göra det jag vill. Men detta måste inte sluta i ett maktmissbruk. Men David kunde inte låta bli att använda sin position, sin vapenmakt, sin befälhavare, sina kontakter för att göra det möjligt att ta Batseba till sig och sen försöka att dölja det. Ja, man kan förlora sig själv med den makt som man får av Gud. Men genom Guds nåd så rycktes David ur sin dimma, sitt famlande, ur sin berusning inför maktens möjligheter och leddes in på omvändelsens väg. Och han sa till Gud: du vill ju ha sanning i mitt innersta, lär mig då vishet i mitt hjärtas djup. Och så är det tredje exemplet. Kärleken till pengar är en rot till allt ont, sa Paulus. Och då har ändå Gud lagt ned en drivkraft till att ta hand om det skapade, utvecklade och förmerade faktiskt. Vi kan tänka på Abraham som blev så rik genom sin boskapsskötsel, för att han skickligt utvecklade sitt företag och så blev han rik. Men att vara en sån här förvaltare av det goda, det kan också gå över i en kärlek, i ett begär, i en girighet som är en rot till så mycket ont. Den goda drivkraften att förvalta, förbättra, förmera, den går överstyr när detta värdefulla blir det värdefullaste. Och det som ska tjäna mig och säkra mitt välmående och mitt välbefinnande. Men när jag går in på den vägen så verkar det också som att den där säkerheten ligger hela tiden ett steg bort. Om jag bara får gjort den investeringen då. Men mer vill ha mer och mer tycks behöva mer. Och så samtidigt så försvinner ju inte den där oron att förlora det man har. Erfarenheten säger ju att det är nästan så att oron att förlora det man har blir bara större ju mer man har. Jag har köpt 5 par oxar, som mannen. Jag är på väg att se vad de duger till. Vad de duger till. Kanske återigen både tänk om det blir 5 oxar till. Eller med oron, tänk om jag förlorar 5 oxar. Men så går jag in i det och förlorar mig i det. Detta är vad jag vill, mer än din måltid när du kallar. De 3 exemplen, de sammanfattar ganska väl vad vi i allmänhet brukar leva för och som ofta beskrivs som pengar, sex och makt. Men det är inte så konstigt, eftersom det är Gud som har lagt ner detta inom oss, själva drivkraften. Men när Gud har lagt ner detta i oss så betyder det också att det är han som står för bruksanvisningen, och han måste stå för den, annars så förlorar vi oss själva i det. Det blir som det blir. Vi berusas av makten, vi trollbinds av det vi äger och vi förlorar oss i kärleken. Det goda blir det högsta goda. Och så här kommer det bli för oss, och så här är det för oss om inte Gud griper in och blir herre och får visa på skillnaden mellan att nyttja och att utnyttja, att bruka och att missbruka, att förvalta Guds gåvor eller att tjäna sig själv genom sina gåvor. Nej, gåvorna är goda, men givaren är Gud själv. Och Herren din Gud ska du tillbe, och endast honom ska du tjäna, sa Jesus när han blev frestad i allt, precis som vi blev frestade också i de här sakerna. Kommer ni inte ihåg djävulen frestade honom? Allt detta ska jag ge dig om du tillber mig. Men han syndade inte. Han är inte som vi. Han tjänade inte sig själv, utan han hade allt i sin närhet och gemenskap med Fadern, så att han kunde vara till freds, inte längre behöva tjäna sig själv utan tjäna oss andra. Den svåraste synden, det är att vi har vänt oss bort från Gud, gjort oss av med honom. Men då är vi också utlämnade åt oss själva. Vi har bara ersatt Gud med en sämre Gud, nämligen oss själva. Och så blir vi oroliga och självupptagna. Söker vi det som är vårt och det som ska tjäna oss i Guds ställe. Ingen tänker på mig, därför måste jag tänka på mig själv. Istället för att se makt, relationer, pengar som gåvor från Gud, från en kärleksfull fader som vill detta goda, så tar jag det i mina egna händer och utnyttjar dem för mina egna syften. Nu knyts mina förhoppningar till dem, de ska bära min oro, och så börjar jag dyrka det skapade istället för att med vila förtrösta på min skapare. Jag söker tillfredsställelse i kortsiktiga njutningen istället för att se den eviga glädjen i att vara Guds barn. Så när han kommer och säger kom nu är allt färdigt, så är våra hjärtan så långt borta. Det går inte att komma runt allvaret i den här liknelsen. Och jag tror inte att någon med uppriktigt hjärta kan slå ifrån sig och säga men det är i alla fall inte jag. Så frågan blir, vad gör jag nu? Med det hjärta som jag har och som jag inte kan byta ut utan måste stå ut med och bära med mig. Och då vill Guds ande visa på de goda nyheterna som finns i detta evangelium och förnya din angelägenhet om att söka det som är det enda nödvändiga bland allt annat som är nödvändigt. Först detta. Det stora mysteriet är inte att människor tackar nej när festen är färdig. Det tänker ju vi. Hur kan någon tacka nej? Men det här är inte ett mysterium. Eller, det stora mysteriet är inte att de tackar nej. För Gud känner våra hjärtan. Utan det stora mysteriet är, hur kan någon överhuvudtaget få vara med på denna festen? Och hur kan någon till slut vilja vara med på festen när vi vill så mycket annat? Kom, nu är allt färdigt. Att få sitta med där vid den himmelska måltiden beror uteslutande på att Gud själv gjort i ordning allt för oss. Frälsningen är så färdig som den var färdig för rövaren på korset. Och hemligheten med korset är att Jesus som hade allt, som ägde allt, han avstod ifrån allt. Han gjorde det vi inte gjorde, men han gjorde det för vår skull. Han till och med avstod från det dyrbaraste och till slut det enda han hade. När han för våra synders skull blev övergiven av Gud själv. Då ska vi komma ihåg att han gjorde det för att det inte skulle vara ditt öde att vara övergiven av Gud. Och han använde sin väldiga makt som han har såsom Guds son till att tjäna och tjäna. Och det finns ingen människa som han inte har ställt sig under. Tänk till den lägsta av alla tänkbara slavar. Han ställer sig under den, för också hans synd bär han inom sig. Och han tvättade den minstes fötter för att den minste, för att alla skulle kunna stiga in i måltidsrummets värme och glädjas över att få vara med. Ja, han lät sig utstöttas från denna himmelska härlighet. Han som var den enda som var värdig platsen vid bordet för att göra rövare färdiga. Kom med, idag ska du vara med mig vid det bord som är dukat. I liknelsen får fattiga, krymplingar, lama, blinda komma in. Och det säger sig själv, de hade inget att bidra med. Utan snarare borde fråga, varför är jag påtänkt? Ja, i Mellanösterns kultur så förväntades en sån här oväntad inbjudan inte accepteras. Och kanske har vi någon gång varit med om det där att man har fått ett så generöst erbjudande så att man inte kan med och tacka ja. Jag skäms inte för att tacka ja. Men kanske att man skulle kunna få en sådan ofattbar inbjudan. För nåd är så otroligt. En färdig fest för en lam som måste bäras till festen. Vad har jag någonsin gjort för honom? Det är ju bara ett besvär. Och många tänker därför inte ens tanken att de skulle kunna vara påtänkta för en sån här tillställning. Tjänaren måste nödga dem, övertyga dem, förklara och fördjupa frälsningens grund. Nåd är otroligt, men vet du vad? Det är verkligt, det gäller dig. Kom, jag nödgar dig att komma. Det är inte här som i reformär tradition att måltiden bara skulle vara avsedd för de utvalda. För märk hur angelägen om han är om att alla tänkbara ska komma med. Även de som inte någon annan har tänkt på. Så att när några av dem säger nej, så förundras hon. Hur är det möjligt? Hur kan något annat vara viktigare? Men det fördjupar bara hans iver att söka sådana som dig och mig. För det är vi som är inräknade mot slutet av liknelsen. När det står, gå ut längs med vägarna och långt bort på stigar som når ut till Harestad eller till Kode eller till Mölndal. När Jesus sa denna liknelse, det fanns inte en människa som skulle komma på tanken att vi skulle vara påtänkta. Varför skulle han vilja det? Varför skulle Gud ha dem på sitt hjärta? Och varför skulle vi vilja vara med? Vad är det vi inte vill? Men kanske känner du med dig, och så känner jag. Känner med dig vad ditt hjärta vill och slits med att vilja. Men då ska du veta att hans vilja att du ska vara där han är och dela glädje med honom i den himmelska måltiden, den är starkare än din vilja att vara någon annanstans. Och den drev honom till att innesluta all ovilja, all egenvilja, all motvilja i sin offerdöd på korset. Det är färdigt. Det måste vara färdigt. Allt måste vara inneslutet. Så att nu hans entrigna förbön, hans ande som är din hjälpare, hans ofattbara förmåga att hitta vägar in till en människas hjärta, det är också själva kraften till att vända ett hjärta till honom. Att ställa det som har blivit viktigt i jämförelse med honom och hans eviga kärlek, hans oförtröttliga arbete och välvilja, så att det viktiga får lämna plats åt den viktigare. Gåvorna är goda, de är viktiga, de är angelägna, men givaren, det är du. Och så är det till slut en stor nåd att vilja vara där han är och kunna be så som Jesus bad: ske inte min vilja utan din. För när det kommer till kritan, så är det min tro att din vilja är godare, viktigare, bättre än min. Och så behöver du till sist vara angelägen om att givaren får behålla ditt hjärta hos honom, för att inte gåvorna ska trollbinda dig och dra dig ner med sig. Tro är inte en åsikt som du har bestämt dig för länge sedan, utan det är ungefär som livsuppehållande verksamhet på ett sjukhus. Det är han som behöver hålla liv i ditt hjärta, så att inte allt annat tar överhanden. Så när han säger förbli i min kärlek, så är det just för att inte någon annan så kallad kärlek ska få övertaget. Och så dukar han här och nu sin måltid för dig. Och allt är alltid lika färdigt för att också vända ditt hjärta till honom på nytt och på nytt. För det är med honom, vid där vid hans bord, som du hör hemma. Här och nu. Och sedan när han kommer med den slutgiltiga kallelsen: kom. Allt är färdigt. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Låt oss så stå upp och tillsammans bekänna den tro vi döps till i Kristi kyrka. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.